Den helige Dominikus sätt att be med kroppen brukar räknas till 9. 9 olika böneställningar som han bad med. Under den här veckan har ni fått prova och lära er lite mer om 5 av dem. Och den sista som ni idag ska få umgås med är att buga sig. Att buga sig inför altaret som är Kristus. Dominikus bugade sig djupt inför altaret som om Kristus verkligen var närvarande personligen för honom. Inte bara symboliskt genom altaret utan på ett rejält sätt. I en av de tidigaste källorna om den helige Dominikus sätt att be med kroppen står det så här, citat. På detta sätt ställde sig vår helige fader och böjde sitt huvud och sina njurar inför sitt huvud, Kristus, när han betänkte sin underordning under Kristi höghet och gav sig hän åt fullkomlig vördnad för honom. Slutcitat. Det berättas att han uppmuntrade sina bröder att varje gång de passerade, gick förbi en Kristusbild eller ett krucifix eller altare, skulle de visa Kristus som ödmjukade sig så till den grad att han avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Vördnaden inför denna frälsare ville Dominikus tillsammans med sina bröder uttrycka genom en kroppslig åtbörd, en kroppslig gest genom att visa honom vördnad och buga sig. Det samma gällde när bröderna i tidigärden bad den högtidliga recitationen av Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Också då bugade sig bröderna djupt i vördnad inför treenigheten. Kanske har ni själva gjort detta i liturgin eller sett andra göra det. En av vår tids mystiker och andliga författare heter Anselm Grün. Han är benediktin, katolsk benediktin och verksam i Tyskland. Han har skrivit en bok som finns på svenska som heter Bön med kropp och själ. Ett ganska stolpigt språk. Jag längtar efter den dagen den här boken finns i ny översättning. Men den är fin. En liten bok som på olika sätt tar upp bön med kroppen. Och han skriver också om att buga sig. Och jag tänkte jag skulle läsa för er ur den. Han skriver: när vi övar börjar vi på ett medvetet sätt med att stå upprätt. Vi tänker oss att vi står inför Gud och är hans medarbetare. Gud ser på oss. Sedan böjer vi huvudet och känner efter vad det leder till. Vi lyfter huvudet på nytt och ser återigen på Gud som Guds medarbetare. Sedan böjer vi sakta huvud och axlar och känner oss in i denna ställning. Vi prövar olika handställningar. Låter händerna falla eller lägger dem löst i ett kors över magen eller korsar dem över bröstet. Varje gång uttrycker åtbörden olika saker. Vi behöver inte be med ord, utan bara dröja kvar i vår egen kropp. Själva åtbörden är bön i sig. Vi frågar oss, hur upplever jag mig själv? Hur upplever jag Gud? Hur upplever jag min relation till Gud? I åtbönen, med åtbörd menar han alltså kroppsställning eller position. I åtbörden kan vi medvetet lägga in hela vår kärlek till Gud, liksom all den smärta som trycker, smärtar över våra misslyckanden och besvikelser. Smärtan också i vår längtan. Allt efter de känslor vi lägger in upplever vi åtbörden olika. Varje åtbörd kan fyllas av olika innehåll. Innehållet står inte entydigt fast. Åtbörden är därför öppen för flera erfarenheter och kan samtidigt förvandlas i sina uttrycksformer. Vi rätar på oss igen och ser på nytt mot Gud. Vi upplever skillnaden mellan att stå upprätt inför Gud som Guds medarbetare och att buga sig. Vi bugar oss djupt tills överkroppen står i rät vinkel mot benen. Vi låter händerna falla eller håller dem knäppta över magen. Vi dröjer kvar så för att känna efter hur det är att vara så inför Gud. När jag i tidebönerna gör denna djupa bugning vid slutet av varje psalm blir bugningen för mig en djup bön. Redan vid laudes samlar jag ihop min vördnad inför Gud i en sådan åtbörd. Den vördnad som så ofta döljs av trötthet. Bugningen gör mig helt närvarande och jag vet vad denna morgonstund handlar om, nämligen att överlåta mig till Gud. Munkfäderna i öknen bugade sig inte bara i slutet av varje psalm, utan de hade övningar i att buga sig oupphörligt. Det berättas om stoliten Simeon. Citat: länge står han där upprätt och sedan övergår han till sin bugande ställning för att tillbe Gud. Pilgrimerna räknar ofta hans bugningar. En gång räknade en av mina följeslagare till 1244 bugningar. Då blev följeslagaren trött och slutade räkna. Men när han böjer sig ner böjer han varje gång pannan mot tårna. Slutcitat. Om vi en gång skulle öva att göra så, skulle vi märka hur genomträngande en sådan övning är och att den spolar oss av. Både inre blockeringar och älsklingstankar. Man kan inte öva så utan att försätta hjärtat i rörelse. Till slut är vi som öppna sår, men helt mottagliga för Gud, ödmjuka och fria. Man kan inte öva så utan att försätta hjärtat i rörelse. Till slut är vi som öppna sår, men helt mottagliga för Gud, ödmjuka och fria. Det här med att buga sig inför korset och inför altaret kan vi vara mer eller mindre vana vid och bekväma av olika skäl. Dock är detta en böneställning som har praktiserats i den kristna kyrkan genom alla tider. Väl värd att utforska för den som är intresserad av att ge kroppen ett större utrymme i sin bön. Också en liten bugning, knappt märkbar, gör skillnad. Jag har lagt märke till att också skapelsen bugar inför Guds skaparens storhet. Grässtrån, blommor i rabatten, grenar på trädet. Som i en liten gest liksom bugar sig mot marken, tillber sin skapare. Ibland kan jag stå och bara titta på trädet och dess lugna bugning och låta den verka på mig. Och jag kan finna tröst när jag betraktar blåklintsfältet där flera blåklintsblommor bugar sig åt samma håll i en gemensam, varsam överlåtelse. I rörelserna till Herrens bön som vi den här veckan har övat med och bett med så ingår bugningen. Den finns med avslutningsvis i Broder Roys rörelseschema. Det är helt avslutningsvis när vi ber i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Med handflatorna mot varandra, rörandes vid huvudet med en liten böjning, vid munnen ännu en lite djupare böjning och med händerna nära hjärtat, så nära att vi kan känna våra pulsslag eller hjärtslag och Guds hjärtslag i oss. Och där bönen avslutas med en djup böjning och ett amen.